Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken den här veckan igen, och jag har en bok i min hand. Den heter En global ideologihistoria. Mitt emot mig författaren Johan Stenfelt. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig.
Ja, jag är docent i historia vid Lunds universitet och verksam som forskare och lärare där. Och tidigare skrivit, kan vi säga, om politisk idéhistoria, politisk idéanalys. Jag har varit ganska mycket involverad i frågor som berör kommunism och nazism, också demokrati, diktatur i lite vidare mening kanske. Och nu har jag skrivit den här boken då, som är, kan vi säga, ett försök att ta en lite global inriktning på den politiska idéhistorien som är traditionellt annars ganska så eurocentriskt skriven, kan man väl säga. Man börjar ju typiskt sett med nästan alla som skriver de här typerna av böcker börjar med Platon. Mm. Så följer man upp med Aristoteles, och sen så kommer Cicero, sen så kommer Augustinus, och sen så kommer Thomas av Aquino och Machiavelli och så vidare. Så kommer man in på naturrätt, och så kommer man in till 1800-talet och de stora ideologernas epok, och så spetsar sig till lite grann i 1900-talet med lite Lenin kanske och annat, och sen så slutar man typiskt sett och vi Fukuyama kanske och historien slutar. Och så. De flesta skriver är ungefär den linjen, kan man säga. Och då har väl min ambition här varit att jag skulle liksom använda den linjen, eller det som är etablerat, kan man säga då. Det etablerade sättet att skriva det på. Men försöka sätta alla de här personerna och det de har skrivit i någon slags produktiv förbindelse med idétrender i andra miljöer. Exempelvis i mitt fall här då i den muslimska idémiljön, och den indiska idémiljön och i den kinesiska idémiljön. Det är väl det som jag har som 4 geografiska noder här, alltså Europa, muslimska världen, Indien, Kina. Mm. Så, och lite mindre utflykter utifrån det här området också då.
Det här med att den här, vad ska man säga, historiebeskrivningen har som standard en eurocentrisk tyngd. Alltså är det samma fenomen som det här man brukar säga att världskartor, alltså på vart den är tryckt, så är det landet större på världskartan än vad det är i verkligheten. Alltså om man skulle förflytta sig till Kina och titta i deras böcker eller vad som skrivs där, alltså ser det annorlunda ut.
Det finns någon sån dynamik, det tror jag absolut, och särskilt i Kina just som du säger. För där finns ju liksom den alternativa, alltså väldigt mycket global historia generellt. Handlar väldigt mycket om ett spel mellan Europa, väst kontra Asien, Kina då mycket, va? Och det är ju liksom en europeisk kulturtradition som står egentligen mot en konfuciansk. Och ska vi prata om idépolitiska mönster, så är det ju då börjar man ju i Kina kanske inte traditionellt med Platon på det sätt som man gör i Europa, utan då börjar man kanske då med Konfucius istället, och för så har han den typen av roll skulle man kunna säga som någon slags utgångspunkt.
Ställer frågan så här då, vad är egentligen ideologi?
Ja, kan du få olika svar beroende på vem du frågar. Skulle du fråga Karl Marx skulle han säga att det var, är liksom ett någonting som de härskande klasserna använder för att trycka ner sin omgivning ungefär. Men ideologi, det skriver jag också lite grann kring i början av boken, alltså ideologibegreppets etymologi, alltså hur det uppkommer och vad det är så. Och då är det ju, det är en sammanbindning av idéer och logos då, grekiska ord, och det är ju hur föreställningar hänger samman i någonting som åtminstone för den enskilda ideologen verkar vara ett logiskt sammanhang just, alltså. En världsbild i någon mening skulle man kunna säga. Sen är ju frågan vidare än så också, vad består en politisk ideologi av? Jag laborerar ju, kan man säga, i början av den här boken med fem, som jag uppfattade, centrala distinktioner, eller fem frågor om makt eller någonting sånt där. Så vilka dimensioner kan man tänka sig att politiskt tänkande behöver ha för att kunna fungera ideologiskt?
Ska vi fördjupa oss lite i dem? För de är ju intressanta.
Precis.
Det är fem, så jag kan nämna dem först. De heter Gud eller folk, utopi eller pragmatism, universellt eller partikulärt, stor stat eller liten stat, folk eller elit.
Så det som du nämner där, det är ju då i min tanke fem distinktioner som allt politiskt tänkande på ett eller annat sätt måste ta hänsyn till eller förhålla sig till. Och den första där, de är Gud eller folk, det handlar ju egentligen om att man måste ha en idé om varifrån kommer makten till oss som vi har att utöva. Kommer den från folket själva, så kommer den från medborgarna, för att prata med någon slags fransk revolutionsklingande begrepp här, eller kommer det från folket, någon slags mer mytisk storhet då, eller kommer det någon annanstans ifrån, typiskt sett då från en gud? Och det är ju, kan vi säga, det där svaret att den kommer från Gud, att makten kommer från Gud, det är ju traditionellt sett någonting som är väldigt, väldigt starkt över hela världen under lång tid, och ända in i nästan i vår egen, kan man ju säga, så är ju det typsvaret egentligen, att makten kommer från Gud. Sen kan det se ut på lite olika sätt. Det kan ju vara så att den som har den världsliga makten har en central plats i kulten som utövas i ett samhälle, exempelvis Montezuma den andra, aztek hövdingen, hade ju en central plats i den här blodskulten där man offrade blod och hjärtan till solguden på sin tid, Huitzilopochtli. När romarna under senrepubliken där gjorde vad de kunde, de tidiga kejsarna, för att samla republikens olika funktioner i sin hand, så var de också väldigt måna om att få med funktionen som Pontifex Maximus, alltså överste präst i Rom och chef för den romerska kulten, exempelvis. För det var också liksom en viktig del i den politiska maktbasen, att visa att man stod nära Gud eller gudarna. Det kan ju också vara att man har ett släktskap med Gud, eller anses att den jordiska härskaren är identisk med en gud. Så var det ju med farao ofta i Egypten, exempelvis, som då ansågs vara identisk med Horusfalken eller Horusguden. I Japan så har man ju den här situationen med att den första kejsaren anses vara barnbarn till solguden Amaterasu och så där vidare. Så att det finns liksom lite olika varianter på hur den här liksom gudomliga bindningen ser ut för de världsliga ledarna. Men helt uppenbart så är den ju för väldigt många under väldigt lång tid väldigt viktig. Det är ju inte heller särskilt länge sedan som vi hade en kröning i Europa, ett av de europeiska kungahusen, när Charles kröntes till kung i England, och kröntes då till kung av Guds nåde. Och det är ju en gammal europeisk tradition som ju nu är tagen ur bruk i stora delar av de europeiska kungahusen. Det är väl bara det brittiska som har det kvar. Men han är alltså formellt sett då kung av Guds nåde. Och det är ett helt modernt exempel på detta, och de andra exempel som jag har tagit, de är ju upphämtade då egentligen från nästan alla världsdelar som vi har, och under en tidsspann på kanske 4 000 eller så. Så att det här är ju liksom en idé om en gudomligt förlänad makt. Den är väldigt stark i det långa historiska perspektivet.
Hur kommer liksom religioner in i bilden? För att det finns väl också en kombinationer av religion och att folket är med och styr i mer eller mindre grader.
Ja, det kan man säga. Alltså det finns ju alltid Det finns ju naturligtvis blandformer på olika sätt. Det finns ju den här gamla, det nämner jag väl också, den här gamla latinska sentensen då, vox populi, vox dei. Alltså att genom folket talar Gud. Det vill säga att det här är i grund och botten, så när du frågar folket vad de vill politiskt, så är det Gud som talar genom folket. Alltså det är ju någon slags hybridform där som liksom löser upp den här distinktionen mellan vem är det som förlänar makt. Är det Gud eller folket? Ja, det kan ju vara liksom både och.
Mm. Och om man tar det andra hållet, om du och jag skulle sitta här och skissa fram en ny politisk ideologi, så måste vi bestämma oss för, är det Guds vilja som ska igenom, eller är det Guds som ska, Gud ska följas, eller är det, eller hur ska man tänka för att landa rätt i den här?
Jag vet inte, jag har varit i den situationen att jag skisserat en ny politisk ideologi från scratch. Sådär. Jag tror det är väldigt svårt. Jag tror att de väldigt många, vi lever i ett sekulariserat samhälle nu på många sätt, och många vill väl se förbi den där idén om Guds betydelse, eller att det finns en högre princip som på något sätt påverkar oss i vår idé om maktutövning. Men så lätt kanske det inte behöver vara heller. Utan alltså bakom förlåten här så måste vi ändå ha en idé om att det finns, makten kommer någonstans till oss.
Om vi pratar om den andra skiljelinjen, utopi eller pragmatism?
Ja, det är väl en klassisk fråga också. Alltså vad ska man sträva efter politiskt? Ska man försöka skapa en utopi? Ska man försöka skapa det som man uppfattar som det perfekta samhället? Eller ska man tycka att det är ändå inte möjligt att nå? Så vi får försöka laga efter läge där vi befinner oss nu och vara nöjda med det, så att säga.
Mm.
Och det är väl en traditionell skiljelinje också som går. Mycket mellan, exempelvis mellan Platon och Aristoteles, för att fånga den linjen här då igen. Och Platon har den här idén om filosofstaden egentligen, att man ska skola fram en elit av lärda filosofer som ska styra. För det är bara de som har sett de rena idéerna, och det som vi som vanliga dödliga människor på något sätt har tillgång till är de här avbildningarna som vi bara anar lite vagt och sådär.
Mm.
Sen finns det ju andra då som menar att det där är oerhört farligt, för att om vi har en ambition att skapa perfektion, så har vi också tendens att låta den strävan efter perfektion gå ut över de människor som ska leva, så att säga, under tiden som det här perfekta samhället formas. Alltså vi har liksom en tendens att gå över lik för att forma den här perfektionen. Och det är ju en typ av kritik som då ofta riktas exempelvis mot, ja, mot byggande av en kommunistisk utopi, exempelvis med Sovjetunionen eller så. Eller Kina för den delen.
Och vad är kopplingen där till, om man har en, till religion?
En utopi, ja, alltså det finns ju, nämligen jag vill också dela, alltså väldigt nära knutet till idén om en utopi kan ju vara idén om en guldålder, kan man säga. Alltså det har existerat någon form av gyllene tillstånd historiskt sett, och sen så har det hänt någonting som har gjort att det här liksom successivt har vattnats ut, och nu så är vi i någon slags syndig rest, mer eller mindre syndig, eller i alla fall ofullbordad rest av det där, men så förhoppningsvis så kan man med gemensamma krafter få den här guldåldern att bestå igen.
Mm.
Och det är den bågen där, den finns ju lite varstans, den finns ju i hos de gamla grekerna, och den finns ju, kan vi säga, i kristendomen också. Så där finns det ju liksom ett religiöst band till den idén, skulle man möjligen kunna säga.
Och pragmatism.
Den här pragmatismen, det hänger väl samma mycket med, det fanns ju en filosof som heter Karl Popper som pratade om piecemeal engineering, alltså man ska försöka forma en välfärdsstat som är mer tekniskt fullbordad och försöker lösa med olika typer av socialförsäkringssystem och lagstiftning och försöker göra det så bra som möjligt för så många som möjligt. Utan att ha de här stora idéerna. Man försöker lösa problem när de uppkommer och försöker liksom inte laga det som inte är sönder, skulle man också kunna säga. Det där är också en bild av vi hade en känd svensk statsvetare för inte så oerhört länge sedan, i alla fall under 1900-talet, som heter Herbert Tingsten, som pratar om ideologiernas död. Och det hänger ju samman egentligen med det här också. Han pratar om politik som en form av tillämpad statistik. Alltså att du försöker med små vetenskapligt rationella argument att vrida det här politiska bygget till att bli någonting som blir så anständigt som möjligt för så många som möjligt, men du har liksom inte ambitionen att forma någonting utopiskt då, eller helt byggt utifrån vad du har som dina absoluta ideal, utan du har en mer pragmatisk ingång där.
Alltså om man tänker, man kan ju ha visioner. Alltså en visionär, men det kanske handlar mer om som ledarskapet och så här, eller hur kommer vision in i förhållande till, alltså, om man tänker sig utopi eller pragmatism?
Det är en intressant fråga. Man pratar ibland om provisoriska utopier, som väl är ungefär det som du säger. Att man får ha någon typ av större idé, men som man hela tiden ändå uppdaterar och förhåller sig liksom kritiskt till. Och, så att det är inte den utopin med stort U, utan det är mer en temporär konstruktion, för att man måste kunna ha någonting och jobba efter politiskt också. Det är ju det du är ute efter här egentligen. Att man, antingen har man en utopi som du kan gå över lik för att göra, och då är det inte bra. Men du kan ju inte heller bara sitta och avvakta. Utan du måste ha en idé, om du befinner dig i en normativ verksamhet som politik är. Så måste du ha en idé om var du är på väg och varför. Och vad som skulle vara ett bättre alternativ än alternativet, så att säga.
Genom då historien, har du några exempel just på pragmatism?
Om vi nu tar den här 1900-tals ideologiska triangeldrama i väst, om jag uttrycker mig så då, alltså som man ofta beskriver med
triangeldrama.
Liksom, ja, med liksom socialism, kommunism på ena sidan, och sen så har du liksom nazism och Hitler-utmaningen på andra sidan, och sen så har du som en tredje ideologisk nod där att försöka bygga en liberal demokrati. Så kan man ju säga att både kommunism och nazism har ju väldigt starka utopiska lidelser. Så där vill man ju då forma det klasslösa samhället, alternativt det renrasiga tusenårsriket. Och då har man väldigt distinkta utopier, och har man ju visat sig också vara beredd att gå över lik för att uppnå de här. Och där är ju då liksom svaret på det från en liberal horisont är att det här visar då på utopismens dikeskörningar egentligen. Vi ska istället ha ett samhälle där vi inte tror på utopier. Vi kan inte helt enkelt, det som också kännetecknar utopier är ju ofta att det liksom inte existerar sociala spänningar. Alla sociala spänningar har lösts ut och alla lever i harmoni. Det tror kanske då en liberal där, att det kommer vi aldrig uppnå, det är inte lönt. Så vi måste rigga ett system där vi kan hantera de sociala spänningar som hela tiden uppstår. Och då gör vi det inom ramen för en parlamentarisk demokrati där man får rösta mellan varven och tillsätta regeringen, riksdagar, lagstiftare. Man får uttrycka sin mening i debatt och ha en fri åsiktsbildning och så där vidare. Så långt kan vi nå. Då får alla komma till tals, och så utvärderar vi det där lite grann med jämna mellanrum, och så har vi en lag där som liksom tillgodoser att alla kan få uttrycka sin mening och så vidare. Så det är väl en typ av liksom pragmatism, och det skulle man möjligen också kunna säga att det är ju då en liberal utopi, en ganska ljummen utopi skulle man kunna säga. Man kanske också en förverkligad utopi i någon mening.
Ja, precis. Man ser det orimliga i att alla skulle vara följsamma och tycka och trivas och tycka likadant. Inga konflikter då. I den här utopiska bilden av att, alltså, kommunism, att alla är överens i slutändan. Universellt eller partikulärt?
Ja, det är ju frågan helt enkelt om de här idéerna. Man liksom samlar sig kring att här finns en serie universella idéer som gäller för oss alla i kraft av att vi är människor. Mänskliga rättigheter typiskt sett. Så är ju det då, de anses ju då vara universella. Så det är väl det ena svaret på att de politiska principer som vi nedtecknar här, de gäller alla människor. Sen kan man ju ha motsatsen till det, och det är väl typiskt sett då nationalism kan vi säga. Så det är det som står för det partikulära här. Att vi kan inte tänka oss att alla människor är inte likadana baserat på vilken plats de har vuxit upp på jorden. De har mer bindningar vid olika kulturer och sin egen historia och så där vidare. Och därför kan inte heller de politiska principer som vi upprättar vara giltiga för alla. Utan de får vara giltiga, de som vi skriver här, de är giltiga för vårt område här. Och inte för andra. Så att det finns väl i den distinktionen där mellan det universella och partikulära, där ligger ju väldigt mycket av den här spänningen mellan universella mänskliga rättigheter kan man säga, och mer det här nationellt partikulära då, å andra sidan.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Stor stat eller liten stat?
Just det. Det är väl ett sätt att försöka fånga de här moderna distinktionerna egentligen mellan nattväktarstat och det som inte är nattväktarstat. Och sen ska du välja att kalla det på lite olika saker. Alltså nattväktarstaten är ju den här idén då om att staten bara ska göra vissa grundfunktioner. Alltså man ska ha ansvar för polis och domstol. Man ska ha ansvar för försvaret och territoriet, men därutöver inte mer. Medborgarna ska klara sig själv.
Det är den idén nya argentinska presidenten har pratat om.
Ja, just det. Det stämmer nog. Mm. En väldigt så antistatlig idé.
Ja, jag tror precis. Vi får se hur det går.
Mm, precis. Så det är väl liksom svaret. Där är staten då väldigt liten, kan vi säga. För att staten antas inkräkta på individen. Och sen så finns det då andra svar på det. Då. Alltså man kan ju tänka sig att välfärdsstaten är en typ av svar på det. Att staten ska visst ha vissa grundläggande plikter gentemot sina medborgare. Man ska förse dem med sjukvård, man ska förse dem med en bra utbildning så att de kan fungera på en arbetsmarknad, och man ska liksom försöka ha grundläggande social trygghet på olika sätt. Så. Och då finns det ju vissa där i sin tur som menar att det i sin tur, när man väl har börjat gå in i de där ekonomiska reglagen och liksom staten ska ha in skatt och skjutsa de pengarna vidare till de här välfärdsverksamheterna. När man väl har gett sig på det så kommer också de politiska rättigheterna snart att liksom falla samman. Och då så är liksom välfärdsstaten är liksom det första steget på vägen mot egentligen den totalitära staten, menar de. Friedrich von Hayek exempelvis, som ju då menar att välfärdsstaten på något sätt är ett första steg till totalitarismen. Och då har ju staten all makt över individen. Alltså det finns ju inget utrymme för individen att vara bara sig själv. Alltså individens integritet är så att säga notoriskt kränkt hela tiden. Så där är väl liksom lite olika svar man kan dra där. Alltså ska staten ha inget åtagande alls i relation till sina medborgare, eller ett jättestort ansvarstagande eller en jättestor makt över varje specifik del av individens liv.
Mm.
Så där blir också en skala att dra. Det där är ju liksom en diskussion som är på många sätt helt modern. Den förutsätter ju att det finns en idé som ligger under, där individen anses ha rätt till någon slags personlig integritet och utrymme för sin egen person, sin egen idé och så. Och det är ju inte, kanske säga, det är ju inte det historiska typfallet riktigt att det har varit så. Utan det historiska typfallet är ju egentligen att det sitter i stater en autokrat på toppen, ofta med ett gudomligt förlänat politiskt mandat, och utöver Guds makt ner mot folket. För folkets bästa, men inte genom folket.
Mm.
Och det är ju det som är den historiska typlösningen egentligen, åtminstone egentligen i hela det här området kan man säga, från Europa via det muslimska till Indien till Kina, som jag har studerat lite mer på djupet. Så det är ju det som är typfallet liksom.
Mm.
Och sen så i en mer modern kontext så kommer den här idén om att individen då har en makt över sig själv och sitt eget liv.
Så på så vis är det här kanske den nyaste pusselbiten av dem alla.
Av de fem där som jag listar absolut, det tror jag. Det är väl kanske den som jag följer upp minst också, egentligen av det skälet.
När skulle du säga genom historien så har den här pusselbiten blivit kommit in, för att fråga?
Ja, olika ställen. Vid olika tider på olika ställen kan man säga. Så det är ju en typisk upplysningsidé egentligen om individen som en politisk kapabel person som i kraft av sitt förnuft kan klara av att fatta politiska beslut. Och så även i en europeisk kontext så är ju det 1700-tals fenomen. Och sen så finns det naturligtvis så här, som man pratar ibland, verkningshistoriska spridningseffekter, att de här idéerna de tar sig då successivt ut över världen på olika sätt. Inspirerar ju till den amerikanska frihetskriget och oavhängighetsförklaringen då på sent 1700-tal, men sen så går ju de dokumenten som skapas med de här idéerna som grund, de används ju sen hela tiden exempelvis i avkoloniseringsprocesserna under 1900-talet. När Ho Chi Minh förklarar Vietnam självständigt exempelvis 1945, så är det ju det som han står och läser innantill, och det är ju liksom den franska deklarationen om de mänskliga rättigheterna från 1789 och den amerikanska oavhängighetsförklaringen. Och då är det ju en sån här globalt spridningsfenomen av vissa idéer och traktater som liksom verkar över längre tid, kan vi säga.
Mm.
Folk eller elit?
Alltså en väldigt stark uppfattning hela tiden, både i Europa och i Kina och på andra ställen, det är ju att maktutövning sker till folkets fromma. Det säger alla, kan man säga. Vi ska göra så bra som möjligt för er här som bor på den här jordmassan som vi nu liksom har makten över. Men antingen så tror vi att ni klarar av att ha makten över er själva, så att ni är politiskt kapabla som folk, eller så tror vi inte det, utan vi tror att det är en för svår uppgift att utöva makt, så därför så måste vi ha en elit som gör det åt er.
Och då har vi Platon och Aristoteles. Jag tänker på Platon, om han, ja, det är filosoferna som ska...
Mm, precis. Det är ju absolut, så blir det ju i den europeiska kontexten, så är det ju traditionellt att liksom Platons idé om en filosofstad och de här framskolade eliten som har sett de rena idéerna, det är de som är liksom klara av det här, att få den här, klara av ett legitimt maktutövande till folkets fromma, helt enkelt så. Finns ju likartade, om vi då ska ta bågen till Kina där, så finns det ju likartade sätt egentligen i det konfucianska tänkandet, som ju också är väldigt hierarkiskt egentligen, så kan man säga. Fast det finns, det skillnaden mellan Platon och Konfucius skulle jag säga, det är ju att Platon har en mer formellt filosofisk grund till sin tanke. Konfucius är kanske mer intresserad av historia. Alltså är intresserad av historiens stora män och vad de har gjort och hur det ska uttolkas. Och det är vissa människor som klara av att inkorporera de lärdomarna i sig själv, och så skapar man liksom konfessionska ämbetsmannautbildningen, och det är liksom det som blir eliten där. Men det finns också ett elitärt sätt att se på frågan där. Och sen så bryts det där ju ner då, kan man säga, av deras motparter, eller det som jag försöker diskutera, etablera som deras motparter, alltså Aristoteles respektive Mencius då, som har mer radikal och mer liksom en större erkänsla för folkets kapacitet att styra sig själv. Och i Aristoteles sammanhang så handlar ju det egentligen om att han inte tror på de här idéerna som Platon tror på, utan han menar att det finns en erfarenhetskunskap som vi alla har möjlighet att ta till oss, och det är den vi ska använda oss av. Så är vi liksom på jämnbördig fot.
Mm. Och det här med att folket, man tror på folket, kan man översätta det till att man vill ha rösträtt och att, alltså i större utsträckning, att folket är med och bestämmer?
Ja, det kan man säga. Det ligger ju också i upplysningsidéns förlängning, kan man ju säga. Att folket är politiskt kapabelt, folket är rationellt och kan ta makten över sin egen situation. Och då ligger det ju också en tanke där egentligen om att du ska kunna rösta, exempelvis. Mm.
Vilken ideologi var det som folkets röst eller möjlighet att vara med kom fram först i störst utsträckning.
Det kan man också vända runt på många olika sätt. Alltså när Alexander den Stores truppen närmar sig Indien på 300-talet före vår tidräkningsbörjan och kom bort emot Indus och sådär, då stötte man ju på samhällen där som var, kan man säga, direkt demokratiskt styrda. Och det är väl ett sätt att svara på det, att demokratin i spel fanns redan där då. Ett annat svar är ju att säga naturligtvis återvända egentligen till den europeiska revolutionskontexten och upplysningskontexten där. Att det här är liberala krav som dyker upp där någon gång runt 1800 ungefär. Så manifesteras då väl egentligen första gången sent 1700-tal i Frankrike under pågående revolution. Men som sen börjar tas på större allvar brett under 1800-talet då.
Mm. Så att de här fem, kan man säga, blir som ett mixebord eller vad man ska, pusselbitar som man kan någonstans, ideologierna passar in eller har tendenser av alla de här. En blandning av dem, kan man säga.
Det kan man väl säga. Och vissa dimensioner är ju väldigt starka ibland och väldigt svaga ibland. Och sådär olika, som jag säger, att det här med liksom stor stat kontra liten stat är en ganska modern faktor. När man jämför med liksom idén om Guds närvaro i politiken, som ju är väldigt lång och ligger med liksom över flera årtusenden då.
Mm.
Och som vi kanske idag tänker som någonting som är ganska perifert, men historiskt sett så är det typfallet, alltså en idé om att makten kommer från Gud. Och sen så ligger de andra med också, men det är väl en ganska bra liknelse egentligen att tänka det här på liksom fem distinktioner eller fem rattar på ett mixerbord som kan dras i en linje.
Mm.
Så har man i alla fall någonting att hålla sig i när man studerar det här. Ja, världsomspännande. Vem får lära makten? Vem ska utöva makten? Hur långt ska makten gå in i den enskildes liv? Är de politiska principer som man kommer överens om, är de giltiga för alla eller gäller de bara inom det här området? Alltså så är det ganska, på ett sätt, ska vi säga, nästan intuitiva dimensioner av maktutövning.
Ja, det skulle inte gå att liksom skissa fram en ny ideologi som är något helt annat, som inte har det här med sig. Så att säga, oj, det där har vi inte tänkt på.
Det är nog så att de negligerar alla de där fem i alla fall. Sen behöver ju inte det vara en fullständig bild av alla dimensioner heller, såklart. Men nej, jag tror att det, man klarar sig ganska bra.
I boken så går ju du igenom, det är liksom en lång beskrivning från före och under antiken, medeltida strömningar och sen hela vägen då fram till revolutionen, stora ideologiska projekten och fram till 1900-talets politiska tänkande. Så här en hel historisk exposé. Om man tänker på rörelserna som sker, är det några liksom rörelser som kommer igen? Alltså, ser du några, så här, några trender som kommer och går? Om man tänker övergripande så.
Kanske. Alltså det, där är väl, det som du är inne på nu går väl egentligen in i det som jag skriver egentligen mot slutet av boken. Jag försöker summera alltihop utifrån frågan vad det är som man kan säga som är universellt. Vad det är som är, vilka saker som dyker upp samtidigt ungefär på olika ställen i världen, och vad det också är som är, liksom har med idéexport att göra. Alltså vad händer med en politisk idé när den exporteras exempelvis från Europa till Asien? Om man börjar med det där universella, så kan man väl säga att det är väl ganska väl täckt egentligen då, de här fem distinktionerna som vi har diskuterat igenom här nu allihopa. Så att det finns ett antal dimensioner som varje politiskt tänkande på något sätt måste ta höjd för att förhålla sig till. Var makten kommer från, vem som ska utöva den och de politiska principerna, sträckning i rummet och hur mycket makt individen ska ha över sig själv och sånt där. Så, och det finns ju då liksom med hela tiden, kan vi säga, lite olika koncentrationer. De där rattarna på mixerbordet, de går lite upp och ner över tid, och de går lite upp i Asien ibland och ner i Europa ibland och tvärtom och sådär vidare. Va? Så det kan vi säga om det universella. När det gäller de här samtida strömningarna, jag vet inte om det var exakt det du var ute efter, men det är också sånt där som man kan se att det liksom dyker upp ett politiskt tänkande vid ungefär samma tid, flera tusen mil från varann på något sätt. Och så är det ju egentligen i det gamla Grekland där, som är startpunkten här för Platon och Aristoteles, så finns det ju vid ungefär samma tid, ett par hundra år tidigare till och med, så är det ju då som Konfucius börjar upp sina linjer. Och också för frågan om folket ska styra sig självt eller vem ska styra folket och vad makt utgår från och så. Så det är ju också en typ av samtidighet som jag inte kan säga att det finns någon riktig, det finns inget tydligt samband mellan dem, utan det uppkommer vid ungefär samma tid ändå i två olika delar av av världen. Sen finns det ju andra samtidigheter naturligtvis som är, alltså ibland så pratar man om ett globalt revolutionsögonblick här runt 1800 ungefär, plus minus då ett antal decennier. Och då är det ju de här liksom globala spridningseffekterna egentligen av idéer som märks ungefär samtidigt, kan man säga. När det gäller den franska revolutionen så är ju den väldigt välkänd då, 1789 och Bastiljen och allt detta. När det gäller det amerikanska frihetskriget 1776 och så är det också väldigt välkänt. Men vi är ungefär samma tid, så äger det rum en massa andra, kan man säga, uppror eller motsvarande i andra delar av världen. I sikuppror i Indien, vita lotusupproret som egentligen är ett lokalt skatteuppror från början i kejsardömets Kina. Och så vidare, Pugachev-revolten i Ryssland och så där vidare. Så att det finns revolutionära strömningar, kan man säga, globalt sett hela tiden här. Och sen är det vissa som, kan man säga, lyckas, andra som inte lyckas. Pugachev och upproren i Kina är ju sånt som inte lyckas då, utan där lever ju då tsar respektive kejsare vidare ytterligare då. Där finns liksom en slags global revolutionär skede eller global revolutionär kultur på något sätt där runt 1800. Mm.
Att idéerna sprids.
Ja, precis. Och sen så får de naturligtvis vissa pålagringar i det lokala sammanhanget. Och det är kanske det som gör att de lyckas eller inte lyckas på något sätt. Det är svårt att avgöra exakt där. Men där är väl också en typisk sån här, en samtidighet som man kan se över hela jorden egentligen. Sen det här, en annan sak som jag har tänkt på en del är det, att det finns någon slags medeltida fas också, jag kan inte säga globalt men på flera ställen i alla fall, där man har en tendens att försöka tänka ihop sekulär filosofi och religion, alltså att det finns, försöker få ihop det som ett och inte se religion och filosofi, politisk filosofi som motsättning, utan att det här är någonting som liksom går hand i hand och man försöker liksom göra en syntes av detta. Det sker ju i Europa genom skolastiken då, och Thomas av Aquino som försöker få ihop Aristoteles med liksom den katolska kyrkans idé. Men det sker ju också i, det var lite tidigare egentligen, men i den arabiska falsafa traditionen där, när man också försöker tänka ihop den antika grekiska filosofin med vad som står skrivet i Koranen för att få ihop liksom ett enhetligt liksom idé med sitt amalgam av det. Finns också, då är vi nog lite senare, men i Kina under det som man kallar för nykonfucianismen där under Xuxi, som försöker tänka ihop den gamla konfucianska idéerna med de religiösa utmaningar som kom mot Kina då, från buddhism och från daoism. Mm. Som har liksom en annan syn på staten och kanske liksom har en liksom lite mer anarkistisk grundinställning där, skulle man kanske säga, om man får ta ett europeiskt. Men han försöker ändå liksom fånga det och göra det också till en enhetlighet, där det här inte liksom ska motsäga Konfucius, utan mer kunna bli ytterligare en komponent, så att säga. Mm. Det där händer ungefär runt år 1000 ungefär, plus minus några hundra år, också på flera olika ställen i världen. Det är rätt fascinerande att kunna se när det är de där.
Det är en viss pragmatism i det att försöka få ihop det till en ny lösning, eller vad man ska säga.
Ja, precis. Absolut. Så man ska ta den sista där också, kring det här med liksom idéexport och ideologiska transferprocesser, eller vad man ska kalla det för. Så är det ju också det som jag nämnde där med Ho Chi Minh är ju betecknande där, helt enkelt, kan man säga. För det visar ju väldigt tydligt att man säger idéer om demokrati och att individen är politiskt kapabel, idéer om nationellt oberoende. Om vi säger att det är idéer som härstammar från Europa, de idéerna går ju inte att exportera inom ramen för ett eget imperium, med mindre än att de imperierna säckar ihop och faller. Det går inte, alltså det är liksom, det är dömt att komma tillbaks som en ricochett på något sätt mot imperialmakten. Kan man säga. Så att även om idéerna är de samma, så ändrar de ju helt innehåll och betydelse när de implanteras i den kontexten, alltså i den koloniala kontexten. Och det är väl det som man egentligen ser successivt under hela 1900-talet då. Exempelvis i fallet Ho Chi Minh.
Vi har ju rört oss i boken, men är det någon pusselbit som vi inte har nämnt som du vill nämna?
Jag tycker vi har nog fått ganska mycket täckning på det mesta. Det är ju det där som jag var inne egentligen på inledningsvis, om man hade kunnat komplettera med eller gjort mer av till en eventuell andra upplag om det blir så. Jag tycker att det är intressant att tänka kring det här, alltså hur idéer ser ut innan de är nedtecknade. Alltså hur kan man som historiker fånga det och bli vars i det? Skulle man hitta bra sätt att förhålla sig till det där, så skulle man också kunna närma sig fler kulturkretsar på ett annat sätt. Och det är möjligt att exempelvis de här distinktionerna om makt och så, det kanske skulle komma helt nya skick till det. Vilket hade varit intressant. Men det får vara osagt nu. Men jag tycker det är som fascinerande tanke betraktas, tycker jag att det är intressant att reflektera över det då. Alltså, hur ser ni det ut innan den är nedskriven?
Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till de som lyssnar kring ämnet?
Nej, jag håller med till din rekommendation också om att läsa boken helt enkelt. Man får gärna höra av sig också till mig om man har reflektioner kring detta.
Hur når man dig bäst?
Ja, mig når man ju på en mailadress typiskt sett på Historiska institutionen i Lund.
Tack för att du var med.
Tack själv, vad trevligt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.